hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är måndag den 13 januari. Året är 2020. Det slog mig faktiskt, Thomas, här i lite firande poddtider. Filip och Fredrik släppte ju sitt 500 avsnitt nyligen och så vidare och så vidare. Så tänkte jag så här, fan, det är 2020 nu. Toto har varit igång sedan 2016. Vi börjar bli ganska gamla i gamet.
Jag tror att många känner oss som en liksom etablerad podd, i och med att poddandet inte har pågått speciellt länge. Det var ju kanske inte i sin linda när du och jag började med det här, men det var i alla fall hade i alla fall inte pågått så länge, hade inte kommit så långt. Och man märker ju det, för det dyker upp nya poddar hela tiden. Det mesta är ju skräp, det ska man ju ärligt erkänna. Men som idag då nås vi av den stora fina nyheten att Fredrik Pavlidis släpper Headlines i poddform. Och du kan ju berätta lite vad det är, Gusten.
Ja, alltså folk som har lyssnat på Toto länge vet ju att vi här och där ständigt återkommer till att man snappar upp saker genom Pavlidis helt briljanta bloggpost på Fotbollskanalen varje vardagsmorgon, där han alltså går igenom första sidorna på de stora sporttidningarna runt om i Europa, England och Italien och Frankrike och Spanien och Tyskland och Portugal, och sen så brukar han alltid ha ett extra öga för svensk intressen, och om det har hänt någonting alldeles exceptionellt i någon annan del av världen så brukar han få med det också. Det är helt otroligt. Han ställer klockan på 4, går upp, skannar hela jävla nätet och sen så får man det paketerat till ett koncentrat vid 8-rycket. Och det är en, ja men det är ett supersätt att inleda morgonen på. TV4 eller TV4 Play, Fotbollskanalen, Sporten och så vidare försökte ju få till det här i någon slags videoform för ett tag sedan.
Ja, fiasko, det kan vi erkänna.
Ja, men exakt. Och så här, jag kan ändå fatta det, att morgon, det är rusningstrafik, man ska ta sig till jobbet eller vad nu folk gör. Man kanske inte har två ögon lediga att titta på det. Men helt perfekt att Pavlidis, som är så sjukt jävla kunnig, han är behaglig att lyssna på, han är verbal, han har erfarenheten, han har ögat för detaljer, han kan liksom, han kan verkligen, han är ju en gatekeeper så det bara sjunger om det. Han vet ju vad som är stoff och vad som inte är det. Att han kan breda ut sig audiomässigt i ljudform i en podd och inte bara då författa det här i text. Alltså det här kommer bli kanon.
Mm. Nej, men helt rätt, behaglig röst, skönt att börja dagen när man åker till jobbet. Så att Headlines hittar ni på podcaster och Spotify inte minst då, där poddar finns. Bara ratta in och så har ni en bra start på dagen.
Men det jag bara skulle då liksom landa är, det var bara kul liksom, att vad fan, vi är inne på vårt femte kalenderår. 16, 17, 18, 19, 20. Tutto rulla på.
Ja, verkligen. Vi har inte tänkt att sluta heller.
Hur mår du då?
Mycket bra, Gusten. Jag har precis mässat med Mallan på morgonen. Vad tänker du då?
Då tänker jag att du har fått en släng av ångestsleven och tänker att nu jävla ska styra upp där.
Nej, för fan, ingen ångest överhuvudtaget. Jag kan gärna fortsätta med att äta och dricka och fortsätta leva det livet som jag lever. Men däremot så behöver jag nog träna lite. Och senast vi träffade Mallan, det är nog några som minns, då gjorde vi vasskampen. Det vill säga, vi körde i 6 veckor stenhårt för att komma i form inför sommaren 2017. Och då var det Mallan som var PT. Nu har hon öppnat egen låda ute i Tullinge. Och jag bor ju nära Tullinge, va. Så att det ska bli mycket trevligt att åka dit och köra crossfit med Mallan.
Kul!
Mm. Så du frågar hur jag mår, Gusten. Jag mår bra. Men snart kanske jag kommer bli lite energilös i podden.
Jag längtar tills du tappar i alla fall.
Ja, men det kommer jag göra.
Och du är tillbaka på en porchetta och 4 flaskor Barolo, ja, men en torsdag.
Det kommer jag inte sluta med, Augusten. Däremot så är energin på topp också efter en jävla dunderhäll rent fotbollsmässigt. Det har hänt någonting med Serie A såklart, och jag tror jag också påverkas av det allmänna intresset. Man märker hur folk pratar, och det är ofta för dig och mig, vi som jobbar i den här branschen, som man får frågor om Premier League och Champions League och de största spelarna, vad händer? Och nu är det transferperioder, och då pratar man väldigt mycket om det. Men i och med Zlatans inträde så märker jag liksom att intresset har gått upp för hela Serie A, vilket jag tycker är jävligt roligt. Det betyder att min tillvaro liksom uppfylls av italiensk fotboll på ett sätt som det inte har gjort på väldigt, väldigt många år. Så att det är det ena, det är bra. Och sen så märkte jag mig...
Du känner dig mer relevant på jorden?
jag vet inte, jag har känt mig relevant hela tiden, men jag tycker att det är roligare i alla fall. Och sen så märkte jag också i helgen att jag hamnade i en diskussion på sociala medier som jag inte har hamnat i på många, många år. Jag hade liksom glömt bort det. Och det var det här snacket om vilken liga som är bäst. Det har liksom försvunnit. Jag kommer ihåg egentligen från 2005 fram till typ 2013. 2014 så var det liksom ett ständigt krig då mellan alla bratwurstrunkare, och det var kalchofilerna och det var Premier League-fantasterna och självklart då de sistnämnda i större skara. Jag vet inte riktigt vad vi har spanjackerna i Sverige, men hur som helst, det var ett ständigt krig. Vilken liga är bäst och vilken är sämst? Och så kunde man då gå till att den spanska ligan, ja, de bärgade flest Europa-framgångar. Då hade ett Sevilla som flög i Europa League och så gjorde man en stor poäng av det, samtidigt som Premier League har mest pengar och är störst och följs av flest. Hur som helst, då var det någon då på Twitter som skrev till mig att ja, det är väl bara det yttersta beviset på att Serie A är en skitliga, att Lukaku gör mål i den. Och då svarade jag, det kanske är så att Premier League är mycket bättre än Serie A. Förmodligen så är den liksom en bättre liga rent kvalitativt. Det är väl ingenting som vi behöver diskutera, eller jag skiter i, jag vill egentligen diskutera, men Lukaku och hans framfart i Inter som argument för att den italienska ligan är dålig, det var det sämsta jag hade hört. Med tanke på att Lukaku hela tiden har smält in lag i Premier League, hade en sämre period i Manchester United, men såklart, det förstår ju alla, på grund av att United var ett lag som inte jobbade för sin nia. Det var en dålig miljö, och så kom han i en bättre miljö i Inter. Det hade varit lättare att dra Lukaku-argumentet om han inte hade levererat i Premier League någon gång. Nu har han ju dessutom levererat i klubbar som är betydligt sämre. Så att, ja. Men det gjorde också någonting med mig, för att jag kände att blodet började brinna lite i mig. Och jag började försvara då den italienska ligan igen. Tills jag kom på mig själv och liksom nästan sa högt till mig själv ensam där jag satt och twittrade. Fan, ger inte in på det här igen. Och jag tror att det kan vara en ganska bra uppmaning den här lördagen. Att fan, låt oss inte komma dit där vi jämför. Det är fyra riktigt bra ligor och sen så har vi den franska. Och sen har alla ligor sin karaktär, men, alltså, sin fotbollskultur och alltihopa. Och så gillar man det man gillar.
Jag ska bara säga det. Värt att påminna alla som lever sitt fotbollskonsumerande liv med Premier League som poolstjärna, och att det är den brittiska fotbollen och i synnerhet och Premier League som är moderskeppet, och det blir inte bättre än så, att Serie A har ingenting på den engelska högsta ligan. Alltså, säga vad man vill om den här säsongen och att det är ett gruppspel i Champions League och att det handlar om att gå vidare, och de gjorde det ändå, de vann gruppen och så vidare och så vidare, men det enda laget som har slagit Liverpool, och då räknar jag bort Aston Villa som slog Liverpools B-lags juniorer den här säsongen, det är Napoli. Och Liverpool slog inte Napoli ens hemma. Ett Napoli som där och då var mer eller mindre i upplösning. Ancelotti fick sparken några veckor senare. De var inne i en period av 10 matcher utan seger i ligan och så vidare och så vidare. Och jag tror att de återfinns idag på 8:e plats i ligan, 9:e plats i ligan. Det är det enda laget som har slagit överlägsna Liverpool den här tävlingssäsongen. Så att...
Ja, men precis, och det är ofta där man hamnar också i diskussionen. Det är där man landar. Att Inter inte gick vidare från Champions League. Ja, men kolla, de är i toppen av Serie A. Du börjar jämföra typ det som du säger här nu. Men det där har ju med fotbollskultur att göra. Helt plötsligt mötte de ett lag som spelade på ett sätt som kanske liksom inte passade dem. Det är ett bogeyteam, och det har ju varit ett bogeyteam för Liverpool de senaste åren. Så, och det är precis det som börjar hända nu. Att man argumenterar på det där sättet. De slog dem och de slog dem. Det är ju lite som att säga, ja, men vi vann med 2-0 mot det laget och ni vann bara med 2-1. Ja, men då borde vi vinna mot er. Alltså så här, så funkar det ju inte. Och man kan inte bedöma ligor.
Nej, det är ju den dummaste argumentationen som går att göra. Ja.
Men framförallt så går det ju...
Jag försökte ju bara nyansera vad italiensk fotboll har att erbjuda kontra engelsk.
Nej, men sen så är det är ju de olika fotbollskulturerna, och det är det som gör att man gillar Premier League eller Serie A eller spanska ligan, eller då mot förmodan den franska eller den tyska ligan. Nej, men den tyska är enkel att förstå. Den växer ju organiskt lite grann sådär, i och med att det är ett jävligt bra fotbollsland att åka till. Alltså, du får relativt billiga matchbiljetter. Det är relativt billigt att åka. Det är relativt billigt att leva. Det är bra stämning på läktarna. Det är fullsatt. Så att jag menar så här, det är klart att Tyskland är ett bra fotbollsland att fotbollsturista i. Premier League, det är dyrare och det är svårare att få biljetter och allt sånt där. Men det jag menar är att det är de här olika kulturerna, det är de som är intressanta. Jag tycker att det är skitkul att åka till England och kolla på en stor match. Alltså, jag sitter gärna i en VIP-loge i Manchester och kollar på en match och dricker champagne ena dagen, samtidigt som jag andra dagen testar på Serie B, åker till Livorno och sitter på långsidans träpanelsbar och dricker ponche alla livornese. Det är två olika grejer, precis som att jag älskar att stå på, som jag gjorde igår, på Stora Mossens bollplan klockan 8 i en minusgrad och kolla på när mina tjejer spelar. Det är olika fotbollsupplevelser. Jag älskar det. Jag älskar att sitta i soffan också och mysa, kolla på en match, träffa polarna på kontoret, kolla på en Champions League-omgång och fyllna till lite. Alltså det är olika. Jag gillar ju hela paletten.
Femte kalenderåret, Toto Balutto är igång. Femte kalenderåret, du refererade tillbaka till träpanelsbaren på Armando Picchi.
Ja, den kommer ofta komma tillbaka. Alltså. Den är så fantastisk. Har man inte upplevt den, då har man inte upplevt fotboll. Då har man det är sån jävla bucket list för alla. Jag fattar inte hur man kan åka till Italien och missa Livorno, bortre långsidan, den mot havet, det Tyrenska havet som ligger precis utanför där. Där du kan äta ostron på stående fot innan match och sen så ta en liten tur i det som kallas för Lilla Venedig då, inne i Livorno. Den ruffiga lilla staden Livorno och sen så bara dra en ponche alla livornese. Vet du vad ponche är eller, Gusten?
Nej.
Rom.
Alltså, jag vet ju vad en ponche är, men här antar jag att det syftar till något annat.
Rom. Kaffe, socker, lite citronzest. Boom.
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 Ja. Nej, men alltså, du och jag, vi ska ut och flänga och fara lite här snart. Vi ska ju till både San Sebastian och sen så ska vi på ett litet Champions League åttondelsäventyr. Och sen så är det full fart med Toto on Tour senare i vår. Köp biljetter hörni på livenation.se. Mm. De håller på att ta slut i vissa städer, om de inte redan är slut i andra städer. Och sen så är det EM och så är det sommar och fotbollsåret rullar på snabbt. Men fan, kanske ska vi anordna en liten resa till hösten. Då åker vi bara till Livorno och så ser vi någon Serie B-match med Livorno, men ser inte spelet, utan vi sitter bara i träpanelsbaren.
Det var ju det jag gjorde sist. Då fastnade jag ju där. Kom inte ut igen. Då var det ändå Livorno och Fiorentina. Så att det är en bra... Fyller vi ett plan, tänker jag här.
Du var i alla fall på arenan.
Ja, men jag samarbetar ju, du har varit med också mycket med Taylor Events. Och de är ju jävligt mycket in på charta plan hela tiden. Så om jag bollar upp en resa, eller de bollar upp en resa, så säger jag alltid Mats då som väger resebyrån. Så här, ja, men ska vi inte charta ett plan? Nu får vi in 200 pers. Får vi ett chartat plan till Livorno och 200 pers? Tror du det, Gusten?
Nej, alltså så här, det kanske vi får, men då är det ju för att folk vill åka till Italien och supa, snarare än att det är Livorno och Armando Picchi som lockar.
Jag tror att det är Livorno och Armando Picchi som lockar, jag är helt övertygad om det.
Ja, vi får väl se. Då vi kan ju känna av då vad det finns för intresse och eventuellt så styr vi upp det då. Men att du fastnade i baren, det är i alla fall ett framsteg från när du och jag var i Rom och skulle gå på Europa League. Åttondelsfinalen mellan Fio och Roma och du inte ens dök upp på Olympico. Nej. Du fastnade med ett gäng walesare och kollade rugby.
Jajamän. Så kan det också gå. Det är också en fotbollsresa.
Du sa att du fick energi från en händelserik fotbollshelg. Du ska alldeles strax få ta oss igenom det med ett svep. Jag, om någon, behöver ett svep en sån här måndag. I Thailand och på Koh Samui här så ser man inte överdrivet mycket fotboll. Men jag ska bara säga att jag fick en otrolig energi av en läktarramsa som dök upp på Twitter här för några timmar sedan i mitt flöde från Argentina och River Plate. Har du hört den här ramsan? Den heter Si Señor.
Ja, vi har haft den på vår Instagram för ungefär en månad sedan.
Nej, har vi det?
Jajamän. Den här började snurra på sociala medier i september.
Jo, Folk har uppmärksammat mig på att den har snurrat ett tag här.
Mm. Ja, du är sällan först på bollen vad det gäller såna här grejer, Gusten.
Inte du heller då, men ja, där ser jag den. Ja. Här. Ja.
Vad har du för datum på den?
22 november.
Det är snart 2 månader sedan.
Ja. Men nonetheless, jag tycker att den är värd att spela igen. För det är sån jävla superstämning. Och jag tänker också att det kan vara kul för dem som inte dels kan spanska och dels kanske inte hör då alla ord i texten. Men de sjunger då: ge mig lycka i mitt hjärta, Copa Libertadores, det är min besatthet. Vi övervann eller slog ut Belo Horizonte och Asunción, och Boca-fansen, de tittade på oss via tvn. Vad gör man om man inte har pungkulorna som River Plate har? Det är så jävla bra fråga i en ramsa. Och yes sir, eller och si senor, med vägledningen av Muneco, som alltså är Rivers tränare, så ska vi ta oss hela vägen till Japan, där jag då antar att fjolårets VM för klubblag spelades. Så att det här är väl något år gammal ramsa. Jag ska bara säga det här. Det är ju alltså, för att jag tänkte så här, Muneco, ja, men det måste väl vara River Plates tränare. Men jag tänker inte liksom lufta någon drule och hävda att jag har koll på det. Så då kollar man upp det och jag blev glad av att då, ja, men det är ju Marcelo Gallardo. Kommer du ihåg den här spelaren?
Absolut.
Mittfältaren. Ja. För alla oss som är uppvuxna med Championship Manager kring millennieskiftet, så kommer vi alla ihåg att Gallardo, eller Gallardo, det brukar ju divideras friskt när det kommer till just argentinska efternamn. Hur de ska
italienskt
eller han tillhörde ju då Monaco. Sen så var han tillbaka en sväng i River innan han kom tillbaka till Frankrike och PSG. Och sen så avslutade han med en tredje vända i River. Och har tränat laget sedan 2014. Figurerade väl även i det argentinska VM-lag som Sverige slog ut i VM 2002. Om jag inte är felinformerad. Men jag blev glad. Och jag tyckte, alltså, så här, ramsan i sig är ju så jävla dunderfet. Texten är ju otrolig. Mm. Och just den där meningen. Vad gör man om man inte har kulorna som River Plate har? Vi är sedan 2019 blev 2020 sponsrade av Randstad. Och Thomas, det är ju många som kanske sitter där ute och lyssnar på Toto och undrar, vad fan är Randstad?
Ja, så kan det ju vara. Och det är ju faktiskt helt ofattbart med tanke på hur stora de är, hur bra de är och hur mycket hjälp de kan ge en arbetssökande.
Exakt, och vi vill att folk tar det här i rätt ordning. Randstad är alltså störst i Sverige inom bemanning och rekrytering. Så här initialt i vårt samarbete med Randstad så vill vi etablera det och att våra lyssnare tänker direkt: ah, Randstad, det kopplar man till jobb och karriär.
Exakt. Ja, men det är väldigt enkelt, för jag tror att det är många som lyssnar på den här podden som har större planer, större ambitioner, drömmar om vad man jobbar med. Och när man då står inför att söka ett nytt jobb eller man vill kolla runt lite, då ska man ha det i bakhuvudet. Man ska ha det i ryggmärgen. Randstad, det är dit jag ska gå.
Precis. En vanlig dag så kan Randstad erbjuda 347 lediga jobb. Och Randstad hjälper till inom alla olika möjliga områden och branscher. Allt från industri och lager till chefsjobb inom ekonomi och IT. Och de hjälper de som saknar erfarenheter från arbetslivet och de som har kommit väldigt långt i karriären. Så att vår uppmaning, Thomas, till alla som kanske går i att byta jobbtankar eller de som behöver ett jobb, söker till randstad.se. Där kan man då kika på lediga attraktiva jobb, eller så kan man då till att börja med registrera sitt CV där.
Ja, men exakt. Jag tycker att man kan gå in redan nu, känna lite på hemsidan, så man vet då när man står inför att söka ett jobb eller byta ett arbete, liksom lite hur miljön ser ut. Och som du säger, kan man registrera sitt CV redan nu. randstad.se.
Men en sak i taget, till att börja med så gör vi så här. När man hör Randstad, då tänker man: ah, jobb och karriär.
Ja, så är det.
Vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Med det sagt då, Tompa, yes, ska du kanske ta ett svep?
Okej. Okay. Vi börjar i omvänd kronologisk ordning, Gusten. Vi börjar med Manchester City på söndagskvällen. Vilken jävla prestation. Äntligen fick vi se Manchester City vara just Manchester City. Kun Agüero tillbaka, och nu kan man väl bara förvänta sig att det kommer att flyta på. Men det är inte bara Kun Agüero i det här laget, det är också Kevin De Bruyne. Och nu när det finns lite skador i City, Riyad Mahrez. Är han inte lite underskattad ändå, Riyad Mahrez? Man pratar inte jättemycket om honom. Det är inte alla som väljer honom i Fantasy Premier League. Men helvete vilken jävla bra fotbollsspelare. Fortsätt att fräls oss som tror på dig, Riyad. Heter han Riyad förresten? Det känns som att det är ruskigt svennaavtal på, uttal på Riyad. Riyad från Bandhagen eller?
Riyadvallen.
Ja. För övrigt så fick ju Liverpool också 3 poäng med sig borta mot Spurs. Det blev ju en speciell tillställning med en massa domarsnack, precis som vanligt. Hur funkar VAR? Hur funkar inte VAR? Det tycker jag är väldigt tröttsamt. Men det är ju konstigt, det är ju någonting cursed för Liverpool den här säsongen. Jag menar omvänt cursed alltså. De får precis allting med sig, det spelar ingen roll hur det ser ut. Roberto Firmino i den 37:e minuten, det räckte för att vinna i London. Och nu har Betsson redan betalat ut pengar till alla som har spelat Liverpool som ligavinnare. Och det går ju faktiskt inte att stoppa nu. Manchester United då, 4-0. Upp ett par placeringar. Rashford 2 mål, Martial och så Greenwood. Det är såklart imponerande att de vinner med 4-0 och att de kan visa att de kan slå de här bottenlagen. Det har ju varit Manchester Uniteds akilleshäl under den här säsongen, och Solskjaer har fått utstå en hel del kritik. Nu gjorde man slarvsylta av dem, men Greenwood, han kommer in i 71 minuten, han gör mål med sin vänsterfot, och nu jämförs han med vem då, Gugge?
Van Persie.
Van Persie, mycket riktigt. Han har den där ganska långa, eller det där ganska långa svepande tillslaget. Jag tror att Greenwood kommer bli bättre än vad till exempel Rashford är. Jag tror att Solskjaer ska fortsätta att spela honom, och kanske ännu mer. I övrigt så fortsätter Ancelotti att vinna med 1-0. Mycket anmärkningsvärt att de har fått stabilitet helt plötsligt. Var det inte du, Gusten, som totalsågade deras backlinje för inte så länge sedan? Ja, det funkar med en italienare vid rodret hur som helst. Chelsea vann med 3-0 och Sheffield United fortsätter haka på upp i toppen. Vill du säga något deppigt om Arsenal? Det får du göra sen istället, Gusten. 1-1 bortom mot Palace hur som helst. Till den italienska fotbollen. Vi började redan på lördagen. Och då var det stor show på Sardiniens södra udde när Zlatan Ibrahimovic startade sin första match för Milan. Ingen jätteprestation kanske, men ett steg framåt för laget. Däremot så såg man ju vad som komma skall vad det gäller Zlatan Ibrahimovic. Han var ständigt farlig, han gjorde 1 mål på offside. Han var hela tiden tillgänglig. Han berättade för Leao, som verkar älska honom, som tittade på Zlatan så som Zlatan en gång tittade på den store Ronaldo, den gamle, den äkta Ronaldo. Och det verkar hända någonting där mellan den unge brassen och Zlatan Ibrahimovic. Kanske är det som kommer föra Milan mot Europa-positioner. Hur som helst, ett klassmål och Zlatan är igång, hörni. Lazio fortsätter att imponera, 1-0 mot Napoli. Deppiga, deppiga Napoli. Var ska detta sluta? Nästan så du stinker Serie B om dem. Och sen så den här stora matchen, den sköna matchen mellan Inter och Atalanta. En första halvlek som jag blev i alla fall imponerad av Inter. Men sen tog Atalanta över. Fan alltså, jag tänker hela tiden, det är väl nu de ska vika sig. När ska Gasperini kasta in handduken? Aldrig verkar det som. Helvete vad de kör. De säljer stora spelare men lyckas ändå. 1-1 med mer smak, missad straff bland annat. Jag är väldigt glad över att Fiorentina vann sin första match sedan stan brann. Glad också över att Verona lyckas brotta ner Genoa. Albin Ekdal samt Doria vinner 5-1 över vem då? Jo, Super Marios Brescia. Larma fortsatt om du lever. Jag tror inte på det än så länge. Hur som helst, det avslutades med Roma mot Juventus. Juventus såg ut att gå mot en säker seger. Roma kom tillbaka, det blev 2-1. Och fan, jag konstaterar, man tänker på Roma den här säsongen, att det vill sig inte riktigt. De förtjänade återigen mer från en match. Kanske är det positivt då att man kommer få med sig det framöver. Verkligheten har kommit till San Sebastian. Nu fick man 0 poäng hemma mot Villarreal. Alexander Isak kom in i den 71 minuten, gjorde inget mål och kanske lite frustration trots allt, både för Alexander Isak och för sossarna. Kanske kan du och jag vända på det, Gusten, när vi åker ner i februari. I den mycket uppmärksammade Supercupen, uppmärksammad för att den går var då någonstans? Jo, borta i Förenade Arabemiraten. Så slog Real Madrid Atletico Madrid, och det verkar som att Zinedine Zidane ändå hittar lite form lagom till att åttondelsfinalerna i Champions League kommer att dra igång, och kommer ju dessutom från en 3-0-seger senaste ligan också. Inte så jävla mycket mer från Spanien som har uppehåll. Heller ingenting från Tyskland, för det är en liga som inte spelar fotboll i januari, Gusten. Därför slutar vi svepet där. Det blir inget mer. Det är över. Vad fan vill ni veta?
Nej, men härligt, härligt. Det var ju minsann ett uppmärksammat rött kort som den så uppsnackade och håsade med all rätt, tycker jag. Fede Valverde tog för Real Madrid när han ja, men väldigt medvetet bara sparkade bort benen för Morata som var fri i den andra förlängningskvarten här i den här Supercup-finalen. Tog ett rött kort, Real höll ut till straffar. Courtois spikade igen och Zinedine Zidane tog alltså sin nionde titel och finalseger på 9 försök sen han blev Real Madrid-tränare. Vad tycker du om, jag menar så här, detaljen i att Valverde tar ett brutalt rött kort för att undvika målet där? Kan du, alltså, är du en sån som bara ser det liksom givna och självklara i det, eller tycker du att så här, det där smakar ändå lite surt i munnen?
Nej, jag tycker inte det. Alltså, vi håller på med fotboll, det är resultat. Och det handlar om att vinna. Och då, alltså, man ska skilja mellan typ Roy Keens röda på Håland, den äldre kanske man ska säga då.
En pengakåte.
Ja, exakt. Alltså, det har ju varit lite snack om röda kort nu den här helgen. Vi har Aubameyang till exempel. Vi hade Robertson var i Liverpool som hoppade in ganska vårdslös i en situation också. Alltså så här, medvetet skada, nu tror inte jag Aubameyang gick in för en medvetet skada, det gjorde däremot Roy Keane. Alltså i det här fallet så tycker jag faktiskt att det är okej. Okay. Alltså här handlar det om att stoppa ett mål, då gör man vad man kan, hindra dem. Hade jag varit tränare för det här laget så hade jag blivit glad.
Nej, men jag tycker också att det fanns ju väldigt många förmildrande omständigheter där. Jag läste till exempel då att Valverde hade gått in till Atletico Madrids omklädningsrum efter matchen och bett om ursäkt till både laget och till Morata som han då sparkade ner. Jag tycker också att man ser att det är liksom, det är ingen överdriven våldsam satsning, utan det är bara, han tar höjd för att jag måste sparka ner honom, för det är enda sättet att undvika ett avslut och högst troligt ett avgörande mål. Jag vet att jag kommer få rött kort, men det är så det ser ut nu. Och jag behöver göra det, för det är vår bästa chans att vinna. Det är som när Suarez tar med handen, kommer du ihåg, i VM 2010 mot Ghana på mållinjen.
Allt skiter sig för Ghana!
Det är ju liksom så här, han försöker inte dölja det, han försöker liksom inte mörka det, utan han vet att jag behöver rädda den här bollen med handen. Jag kommer få rätt kort för det, men då har vi i alla fall en god chans att vinna på straffar. Där spelar det ingen roll om man är 11 eller 10 man. Det är fortfarande 5 straffar vi ska slå. Så att jag är med dig här. Jag tycker att det är liksom, det är 100% kosher att Valverde tar ett sånt här kort.
Ja, men alltså, du kan ju jämföra det med till exempel med gula kort som man tar. Alltså taktiska gula kort, det sker ju hela tiden. I det här fallet så var det ju en uppdaterad version liksom av det taktiska gula. Nu blev det rött istället. Det är ju flera gånger man har sett.
Jo, men det är ändå en saftig spark. Ja. Det är ändå en saftig kapning.
Ja, det är mycket våld, menar du. Så att han riskerar att skada.
Det är liksom inte att du stannar en kontring med en tröjdragning i mittcirkeln.
Nej.
Det är ju liksom.
Nej. Men så är det. Ja, det blev inte mål. Okej, då torskade i alla fall.
Det är schnitzel till Valverde.
Ja, det är fan schnitzel till Valverde.
Hörru du, på tal om Valverde, du har hängt med i turerna kring Barcelona, va?
Definitivt, och att Xavi är på väg att ta över, och nu har ju Xavi pratat också. Själv sagt att det vore en dröm att träna Barcelona, så att det är väl en...
Men också, men också Pochettino.
Absolut, alltså, och han, det är klart att...
Nu är det ju väldigt initierade källor som verifierar att det är långt gångna diskussioner med Pochettino från Barca-håll också.
Ja, och det är ju, det är helt rätt väg att gå. Om man vill hitta tillbaka till liksom sin storhetstid, nu har ju Barcelona varit jävligt bra hela tiden, och det är man ju för att man har så fantastiska spelare och det är inga dåliga tränare som sitter där, men om man ska komma tillbaka till att vara lite sådär dominerande, då ska man nog kolla på antingen en Xavi-person, om man nu tror på honom, man kan ju ingenting om honom för man har inte sett honom coacha. Eller då det mer etablerade Pochettino-kortet. Pochettino har tagit Spurs till en Champions League-final. Vad fan borde han inte kunna göra med materialet som Barcelona kan ge honom? Dessutom liksom en tränare som spelar en fotboll som jag tror skulle passa väldigt bra. Dels för katalanerna och Barcelona-supporterna, men också liksom så som klubben tänker och den vägen man vill gå i framtiden. Pochettino, det ultimata valet, och Xavi då, nostalgivalet. Om de inte kan växeldra på något sätt, att man kan hitta en lösning när båda de två är tillsammans. Det kanske skulle kunna bli en liksom perfect match.
Ja, jag vet fan, alltså, jag är lite kluven. Jag har legat och funderat på det ganska mycket senaste dygnet. Det blir ju så när man inte kollar speciellt många matcher, då har man mer tid att tänka på, ja, men olika situationer med klubbar, ledare, spelare, övergångar och så vidare. Alltså man kan, jag har legat i solstolen och funderat så här, fan. När jag tänker på Barca så känner jag så här, vad har de egentligen, vad har de egentligen uträttat senaste åren? Alltså sen den här gyllene generationen stod i Zenit, och då tänker jag Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué,
Puyol.
Puyol, exakt. Han är väl lite tidigare. Han var ju den som droppade av först av de här. Men jag kan ändå känna efter att ha liksom så här vridit och vänt på det här i min egen skalle här senaste dygnet, att fan, kanske har ändå Messi sminkat över det som borde varit jävligt mycket mer för Barca. De borde ha nått så jävla mycket större framgångar. De borde vara i en så mycket bättre position andra halvan av säsongen 1920. De borde ha så mycket mer självklar framtid framför sig än vad de har. Nu kan jag ändå känna så här, fan, de är i en position där huvudtränaren, han är mer eller mindre dead man walking. Man är i en position där nyckelspelarna fortfarande är Messi, Suarez, som vad jag förstår nu är skadad resten av säsongen. Han är out. Det är Busquets och det är Piqué. Alla 80-talister, alla spelare som, okej, nu har Messi överbevisat mig 10 000 gånger vad gäller brintid, så att där kanske man ska lugna sig, men alla andra är ju en ålder där det måste börja klinga av snart. För det är så det funkar. Och när man då tittar på ersättare till Xavi och Iniesta, så heter det att, ja, men okej, Artur, är det nya Xavi? Han har tagit över. Fast så ser man till den här säsongen och man är väldigt skeptisk. Iniesta, ja, man har försökt med Coutinho. Det blev inte bra med Dembélé. Neymar lämnade. Griezmann har inte hittat rätt, om vi ser till någon längre period. Nu är inte jag den som dömer ut honom. Han kanske hittar helt rätt här nu, i synnerhet om Suarez är out och Griezmann får spela lite mer centralt och blir en större förgrundsfigur i offensiven i en sån position. Det vet inte jag, men jag tycker ändå det är lite så här, det är anmärkningsvärt att man pratar om Barcelona som att, ja, men ta bort Ter Stegen och Messi. Jag vet att jag själv gjorde det för ett tag sedan i podden här, att ja, men kan man inte få ha världens bästa målvakt och världens bästa fotbollsspelare och laget får bedömas utifrån det? Eller ska man vikta det mot att, ja, men man är så jävla beroende av dem, och det är mycket finare att man som, ja, men till exempel Liverpool eller till exempel Bayern München eller Juventus eller de typen av laget, att det finns inte riktigt en spelare som är mycket, mycket viktigare än alla andra. Juventus gick till Champions League-finalen då, oavsett vem som har skadad eller avstängd, och Bayern München har vunnit Bundesliga eller tagit sig långt i Champions League utan att ha haft den här utpräglade jättestjärnan som är på en nivå över alla andra och så vidare och så vidare. Men jag vet inte, jag har legat och tänkt på att fan, håller Barca på att liksom tappa bort sig själva? Ska man ta Xavi i någon slags romantisk tanke om att det funkade med Guardiola en gång i tiden, och ta en gammal lagkapten, härförare, mittfältare som kan Barca through and through, och det funkade jävligt bra? Eller riskerar man att sätta Xavi med en spelartrupp som både är ålderstigen och som ska ta det första steget och de första stegen utan Lionel Messi, var det nu lider? Och är då det helt rätt att ge den rollen och det mandatet till en oerfaren tränare som Xavi, som har varit vadå, tränare i arabvärlden i ett år, lite knappt? Jag vet inte, jag tycker att det känns lite skakigt alltså.
Ja, men framförallt tycker jag det här är ett tecken på, återigen, om man ska ta det breda perspektivet i fotbollsvärlden. Spelar ingen roll hur mycket pengar du har och vilken tradition du har, vilken kultur du har i klubben, vilka strategier du har och hur jävla bra sportchefer och hur man bygger inför framtiden. Så är det här ett bevis på hur svårt det är att generationsväxla, speciellt när du har haft en som du inleder det här med, alltså en gyllene generation med fotbollsspelare som är oersättliga, fotbollsspelare som går till historien. Vi pratar mer eller mindre om legender, alla de här spelarna, och att ersätta dem, ja, men, speciellt när det är många som slutar, det går inte. Och det är också väldigt dyrt. Det är extremt kostsamt innan man hittar de spelarna som faktiskt kan bli vinnande i slutändan. Men jag tror också att så här, ibland måste man också liksom lämna en generation fotbollsspelare, alltså ett lag, en era, och låta den eran få vara varit och inte jämföra med det som är nu. Det blir väldigt lätt att jämföra med vad Ferguson gjorde under hans tid liksom. Men man ska också komma ihåg att Fergusons tid var också slut. Alltså visst, han höll det ju bra hela vägen liksom, till att han faktiskt avgick. Men hade han fortsatt så hade det nog inte sett ut som det gjorde på 90-talet. Och det är liksom, kolla på Wenger. Ja, han gjorde det fantastiskt ett tag, men han var tvungen att lämna. Det var tvungen att hända någonting nytt. Och då blir det ett sportsligt stålbad under en tid. Och det är väl det Barcelona håller på med. Skillnaden mellan dem och många andra storklubbar som har försökt ta sig ur då en era och liksom skapa en ny, det är väl att de ändå har lyckats ganska smärtfritt i och med att man har fått behålla vissa av de här nyckelspelarna. I och med att Messi har fortsatt att leverera. Däremot, alltså det Barcelona gör rätt är att man fortsätter att spendera, för att det går inte, du kan inte hitta liksom, de nya legenderna för att skapa en ny era bara genom scouting eller att vara smart, utan du måste.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Även spendera de där enorma pengarna. Och det är väl det liksom, till exempel Arsenal har missat och många av de italienska lagen liksom har gått bet på. Det är liksom inte gratis. Det är snarare det jag tänker på när jag ser Barcelona. Det går inte att gå ifrån så fantastiska fotbollsspelare och som dessutom hamnade under samma epok, under samma tid. Det är ett sjukt liksom att Xavi, Messi, Iniesta, Puyol, de spelarna lirade under liksom samma decennium. Det är bizarrt. Men ibland faller allting rätt. Ibland blir det så. Fan, kolla på det spanska landslaget, hur jävla bra de var. Det var också, och vann. Det är också historiskt. Det har aldrig hänt spanskt landslag tidigare. Man vinner både EM och VM. Och dessutom gör det genom att spela den absolut bästa fotbollen. Den fotboll som är mest rolig att titta på.
Om jag då bara får fråga dig en fråga. Ja. Alltså, håller du inte med mig om att det känns som att, alltså, vi pratade om i förra avsnittet om att men man ska passa sig för att döma ut oprövade tränarkort i då form av Jon Dahl Tomasson till Malmö och så vidare, och att man kanske bara ska hålla sig neutral och låta den tränaren bevisa sig. Men här måste jag ändå säga att så här, Nej, det känns som att Barca håller på, om det nu slutar i att man tar Xavi, så känns det som att man är lite för naiva, lite för nostalgiska och lite fel ute att i en så känslig tid som de ändå är i, och då tänker jag då truppmässigt, sett demografiskt till vilka nyckelspelarna är, hur gamla de är, hur skadebenägna de börjar bli och så vidare och så vidare. Att då ta Xavi för att Xavi är Xavi. För det är ju bara därför man tar Xavi. Ingen annan med hans kvalifikationer, hans erfarenhet eller då icke-erfarenhet och så vidare och så vidare, hade ju ens varit i närheten av att få det här jobbet. Och då känns det ändå som att man lever lite farligt.
Ja, det är möjligt. Alltså, han måste ju också visa sig, precis som att den nya Xavi på planen, precis som att den nya Messi när det skiftet, för det måste ju ske förr eller senare, händer. Jag menar, han måste ju visa sig vara lika bra som han var på planen även som coach för att det där ska funka. Och det måste vara en långsiktig plan. Och då kanske han får göra lite misstag i början. Jag kommer ihåg, alltid när man pratar om Alex Ferguson så påminner ju folk om de första åren som han hade med Manchester United som faktiskt var tuffa. Men han hade förtroende och ledningens tålamod så han fick fortsätta. Och till slut så blev det jävligt bra. Så att, och jag menar idag 2020 jämfört med 1987 eller när nu fan han tog över, det kanske var senare, Manchester United, så finns det ju ännu mindre tålamod. Det är ju mycket svårare för en sportslig ledning 2020 att ha tålamod med en coach. Det är ju bara att kolla hur många liksom som får stryka med ganska omgående. Men vi har ju ett exempel i...
Och det jag tror att jag menar är att Ernesto Valverde, han har överlevt som Barcelona-tränare. Ja, man kan peka på att han har vunnit någon ligatitel här och där och att han har liksom, ja men han har nått långt i Champions League, och det går liksom inte svart på vitt att helt och fullt såga hans resultat. Men det jag menar är att jag tror att det Ernesto Valverde har uppnått i form av titlar och legacy som Barca-tränare, det är helt upp till vad Lionel Messi och till viss del Marc-André Ter Stegen har presterat på plan. För att det är Messi som har tagit Barca från uteblivna ligatitlar till ligatitlar. Det är Marc-André Ter Stegen som har vunnit den tuffaste Champions League-gruppen i höstas och Barca avancerar som gruppetta. Men det är Ernesto Valverde som lyckas med bedriften att sumpa en 3-0-ledning från hemmamötet i semifinalen mot Liverpool i fjolårets Champions League-semifinal. Och då kan jag känna så här, hur länge kan Messi och eller Ter Stegen rädda en tränare? Och då pratar vi ändå om en ganska erfaren tränare som Valverde. Jämför det då med Xavi, det kommer att bli ännu mer press och fokus på Xavi som tränare just för att han är Xavi.
Ja, men det är de som har varit spetsen som har avgjort i slutändan. Sen har det ju varit ett kompetent, jävligt bra fotbollslag också. Som någonstans är någon slags grundstomme ändå. För att det är jävligt bra spelare på många positioner. Så att, men jag tror att det är som du säger, alltså i slutändan så är det de två spelarna som har gjort den stora skillnaden. Men så är det väl nästan i alla mästarlag. Alltså det är ett par, tre spelare som gör den stora skillnaden om man jämför med konkurrenterna. Varför vinner Real Madrid 3 raka Champions League? Jo, det är ju väldigt mycket upp till Ronaldo i kvartsfinal, semifinal, final till exempel. Men inte enbart. Det finns ett par edgiga spelare till som gör skillnad.
En väsentlig skillnad här är väl att Mauricio Pochettino, han kan vara i Tottenham i 4-5 år. Och när han väl får lämna Tottenham så radar de allra största klubbarna upp sig och vill signa honom. Däribland Barcelona, det kanske blir Bayern München och så vidare och så vidare. När Ernesto Valverde lämnar Barcelona så är jag helt övertygad om att ingen av de stora klubbarna kommer ens vara intresserad av hans namnteckning.
Nej, det finns ju några sådana tränare och jag tror att det är namnet i slutändan som, och renommet på något sätt som kommer göra skillnad. Alltså det... Svårt att förklara egentligen, men jag tror att...
Jo, men då har ju Valverde, han har ligatitlar och han har Champions League-semifinaler och bla bla bla. Så du fattar ju vad jag menar.
Jag fattar precis vad du menar. Men, och jag håller med dig, det är någonting som inte riktigt lockar. Alltså det är den där lilla spetsen. Och kanske är det så att han blir synad då, att... Är det någonting som man har pratat om med Barcelona under Valverde så har det ju varit att man inte har spelat den fotbollen som man alltid har spelat tidigare. det är inte samma tiki-taka, det är inte samma speldominans alltid som det har varit liksom, så som man har lärt känna ända sedan Peps tidiga dagar Barcelona under 2000-talet. Så att ja, det är väl någonting. Och sen så är det ju så här liksom, det man känner med Pochettino, det jag tror att alla stora klubbar känner också vad det gäller honom, så är det ju att kan han göra det där med Tottenham, kan han göra liksom underverk med den truppen, vad borde han inte kunna göra då liksom hos oss när vi ger honom resurser och när vi värvar, när vi närmar med. Jag menar, och det blir väl lite så här Lex Liverpool och Klopp också, för att det var ju ett sånt scenario. Han har varit i Dortmund. Ja, om man kan göra det där med det Dortmund-laget, vad kan det inte då göra om han får tålamod, tid och resurser i Liverpool? Och så fick han tålamod, tid och resurser i Liverpool, och pang, helvete vad det smällde. Jag tror att man känner lite samma med honom. Med Pochettino.
Ja, men då låter det ändå som att vi är överens om att om det nu står mellan Xavi och Pochettino, så får alla taxichaufförer i Barcelona ursäkta. Alla Espanyol-supportrar får väl tycka att Pochettino är en jävla Judas. Men jag hoppas att Barcelona för sitt eget bästa inte går det nostalgiska valet till mötes och tar Xavi, utan att man inser att Pochettino är det kloka valet här. Och sen så kanske jag kanske är snett ute. Det kanske majoriteten av Barcelona-supporterna kanske också tycker det. Att så här, nej, men det är för tidigt med Xavi och han ska inte tillbaka än och så vidare och så vidare. Men det känns som att många Barca-supportrar vill se Xavi tillbaka i Barca redan nu också. Dels för att man är jävligt trött på Valverde och vill ha en förändring. Men dels också för att man tänker att ja, men så som Xavi var på planen under våran mest framgångsrika era någonsin, så kommer det också bli när han väl tar över laget. Men jag hoppas att Barca i sådana fall tar sitt förnuft till fånga och plockar Pochettino.
Det är ju i alla fall en mycket större garanti. Alltså, se vad man vill, men jag menar, jag kollar på Lampard i Chelsea, det är klart att det ibland funkar, men det kommer inte bli perfekt direkt med Xavi. Kolla på Zidane i Real Madrid. Nu vart det ju ganska snabb succé och tre raka Champions League. Men jag tror också att Zinedine Zidane är också fortfarande väldigt mycket en cuptränare. Och det är klart att det är enkel matematik att bara luta sig mot ligaspelet och hur många titlar han har vunnit i ligan. Men inte bara det, jag tror verkligen att han är en cuptränare. Jag tror att om Bayern München vill vinna Champions League, eller om City vill vinna Champions League, då är det bästa man kan göra att ta in Zinedine Zidane. Och jag tror att det kan vara så. Liksom. Det behöver inte alltid vara Klopp perfekt i precis alla. Du kan inte hitta 10 Klopp där ute, och det finns 10 stycken storklubbar med ambitioner att vinna Champions League. Sen vinner ju för övrigt inte någon av de klubbarna vi pratar om Champions League i år, utan det gör ju PSG. Så vi behöver inte diskutera det.
Har du hoppat ner i min båt?
Alltså, är det din båt?
Jag har ju ändå suttit och guppat i PSG-båten hela säsongen. Det vet du ju. Det vet lyssnarna också.
Nej, men alltså, PSG-båten har ju varit Tompas i 5 år snart, va? Det var ju redan under Zlatan-tiden som man basunerade ut att här, nu blir Champions League-titel. Helvete vad bra det ser ut.
Börjar lukta lite blåvitt för ett år sedan här om ditt sur nu.
Ja, men blåvitt.
Jag har sagt det hela tiden. Poja och blåvitt i SM-guld. Ja, topp 3.
Ja, men alltså, det finns ju svart på vitt nu. Jag har kollat igenom WhatsApp-grupper här och där vi har tippat. Det finns svart på vitt. Göteborg 6:a tippade jag dem inför den här säsongen. Eller förra säsongen blir det ju.
Du, jag har ju som sagt inte sett så jävla mycket fotboll. Jag ställde klockan i natt på 02.35, grusade mig fram till en stream, Roma-Juventus 02.45, 10 minuter senare lite drygt, stängde jag av. Då hade Ronaldo dunkat in 2-0 på straff, och så tänkte man, nej, skit i det, jag tar sömnen istället, det kan inte bli mycket värre. Men det kunde det ju. Nicolò Saniolo, korsbandet.
Ja.
Jävla surt alltså.
Ja, men det är ju inte bara surt. Alltså, dels är det ju tragiskt för en ung fotbollsspelare som stod i scenet under sitt stora genombrott. Alltså, det är alltid tråkigt oavsett vilket land han kommer ifrån, vilken klubb han spelar i, Och oavsett vilken klubb man som supporter håller på, alltså en korsbandsskada önskar jag fan ingen. Men med Sagnolo så har det varit en väldigt fin säsong. Han har dessutom mer och mer kommit in i det italienska landslaget och börjat tagit plats där. Jag tror att han gick mot ett stort EM 2020 till exempel. Och nu måste man ändå tro att ja, men det blir inget EM. Det är klart att Falcao försökte komma tillbaka på 3 månader. Det fattade ju alla att det inte skulle gå. Jag tror att Roberto Baggio på hans tid kom tillbaka på 4 månader. Men då ska man komma ihåg att på den tiden så var helt andra substanser tillåtna än vad de är idag. Och man kan nog på den tiden kunde man nog spruta in lite vad som helst i knän och i kroppen. Det kan man inte riktigt göra idag. Plus att jag tror att en sån ung spelare vill man inte riska med, utan man vill ge honom till, alltså lång tid. Och man vill verkligen veta att allting är bra i det där knät innan han kommer ut. Så att skittråkigt för Roma, skittråkigt för det italienska landslaget såklart, men framförallt tragiskt för en ung fotbollsspelare som så jävla mycket såg ut att vara på gång mot någonting extremt stort. Nu blir det lite hack i det. Jag tror att Sagnolo kommer tillbaka. Han sa ju det redan direkt. Att han skulle komma tillbaka starkare än innan.
Lite för snabbt. Tillåt mig att säga det.
Jo, men samtidigt så här, jag tycker att det där tyder på mental styrka. Alltså. Jag tycker att det där är en inställning som fler kanske borde ha. Så att han borde vara en inspiration.
Absolut,
för fler.
Men jag säger, alltså så här, han får gärna ha den där inställningen. Jag hade bara tyckt att det var mer logiskt om den där Instagram-posten hade kommit imorgon, 2 dagar efter man har dragit korsbandet, att nu jävlar vill jag bara meddela hela världen och alla som följer mig att jag ska komma tillbaka starkare än någonsin. Det kändes som att han, typ, han drog den från omklädningsrummet.
Ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall, jag tycker att grejen med att vara tidig att annonsera på det här sättet som man liksom gör, det är bättre än att man inte säger någonting och att man väntar. Jag kände lite tajt. Fan, ja, han ska komma tillbaka starkare än vad
jag pratar om 2 dagar här.
Det spelar ingen roll alltså. Det är 2 dagar eller direkt, perfekt. Nu ser jag också att han precis har kommit till Willa Stewart här för sin operation.
Ja, då vet man att han är i trygga
händer. Och nu pratar man inte om alltså, operation, nu pratar man om rekonstruktion. Det vill säga att man bygger, återuppbygger korsbandet.
Nej, men jag skulle bara säga det att det är också extra tråkigt med just Sagnolo som i en säsong för Roma som har gått jävligt upp och ner och det har funnits perioder där det har känts som att ja, men fan, Roma kan nog både utmana om en Europa League-titel och haka på toppen av Serie A-tabellen och absolut göra anspråk på en Champions League-plats nu när i synnerhet Napoli hackar så mycket som de gör. Alltså, att han under en sån säsong har han ju framförallt om något gått förbi alla i den konkurrensen som fanns runt honom. Alltså El Shaarawy lämnade i somras. Han har tagit sig förbi Perotti vad gäller garanti. Cengiz Ynder är en skugga av sitt forna jag. Mkhitaryan har värvats in men varit väldigt fram och tillbaka mycket på grund av lite småskador här och där och så vidare också. Så att Sagnolo tillsammans med Pellegrini som också har varit väldigt mycket skadad under hösten, han har ju liksom trots sin unga ålder tagit steget och visat att lita på mig, jag har det här, det är jag som ska gå längst fram i ledet och det är jag som är framtiden. Och alltså, jag vet, det fanns så jävla mycket löften i hans säsong och i hans spelstil och i hans karaktär och hans spelartyp. Och även fast han är ung och han har många år kvar så är det fortfarande beroende på hur man tar sig tillbaka från en sån här skada. För att en knäskada kan, jag säger inte att det är liksom så här, det sker 1 av 3 gånger, men den kan kosta hela karriären. För det går inte att ta sig tillbaka från det. Det vet man inte.
Nej, så är det. Helt klart.
Du, lite andra grejer från mig då som snarare har liksom knarkat Twitter senaste dagarna. Jag har ju tillskansat mig en del rekord och intressanta siffror och så här. Så jag tänker att jag ska bolla upp några grejer som jag har samlat på mig och så får du säga om det är någonting eller inte.
Okej, okay, ja.
Ja. Zlatan gjorde mål för Cagliari. Det innebar att han gjorde ett högsta ligemål för 4:e decenniet i rad. Han gjorde mål för Malmö FF i Allsvenskan 1999. Han gjorde mål för en rad klubbar under 00-talet. Han gjorde mål för en rad klubbar under 10-talet. Och nu alltså sitt fjärde decennium så gör han ett högsta ligamål för Milan. Är det någonting?
Nej, alltså problemet med det här är ju att han gör mål, ett mål på 90-talet. Och det någonstans dödar ju det här rekordet tycker jag. Alltså, och han råkade göra ett mål i slutet på 90-talet. Så det hade ju varit en sak, jag tycker man ska ha liksom, gjort ett avtryck under det decenniet. Det hade gjort någonting. Men ett mål, det är det som är problemet. Är du med på vad jag menar här eller? Alltså det folk försöker
men
säga,
har du inte
försöker
väldigt höga krav på en spelare då? Alltså han har ju då ändå kanske inte dominerat, men han har ju varit högst jävla relevant på den yttersta nivån i över 20
ja.
År.
Ja, men
du kräver alltså, ja. Du kräver 25 år av spelare. Nej. Innan du börjar fnula på en applåd.
Det här är väl då ett bevis på att Zlatan har levererat under väldigt lång tid. Det är ju det vi pratar om här. Vad är det här rekordet? Vad säger det här rekordet? Ja. Vad är substansen i det här rekordet? Och han har levererat under väldigt lång tid. Och om det här då på något sätt bevisar att han har levererat under lång tid, vilket det då kanske gör, så tycker jag att det är ett bra rekord. Men däremot, just det här fyra, att han gör ett mål. Jag tycker att det är mäktigare att han har levererat under 20 års tid. Alltså den siffran gör någonting mer med mig. Att han har levererat, och det här fan är någonting som han inte pratar speciellt mycket om vad det gäller Zlatan. Att han har levererat i alla ligor han har kommit till. Han levererade definitivt i Barcelona, även om många glömmer bort den säsongen. Kvartsfinalen mot Arsenal i Champions League var han rymdbra. Han gjorde 17 mål i ligan trots att han hade problem med filosofen. Han gjorde riktigt bra i ett Manchester United som var kast. Han gjorde det såklart jättebra i den italienska ligan. Han kom efter en extremt svår knäskada, levererade direkt i MLS. Skitliga, absolut. Men han gjorde målen! Och efter knäskadan, när
pissade
det ordinarie
på den franska ligan också.
Vad sa du?
Han pissade också på den franska ligan.
Ja, jag skulle komma dit. Och när han kom till den franska ligan så fullständigt dominerade han även där. Alltså så här, det är ju mycket större för mig än om man nu kan hitta ett rekord i siffror i de här olika ligorna.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Så är det mycket större för mig än fyra decennium.
Mm. Ja, okej. Okay. Du tog ju upp det i ditt svep. Rashford, Martial och den unge heter Mason Greenwood. Kanske the next Robin van Persie. Jag har läst mig till att de tre spelarna har gjort Manchester Uniteds 17 senaste mål.
Ja, ingen annan.
Är det tumme upp eller är det tumme ner från Thomas Wilbacher? Har det någonting eller har det ingenting?
Alltså det har något tycker jag, i att alla, man behöver inte ha 15 olika spelare. Det kan också vara en styrka, så som du bollade upp Chelsea inför den här säsongen, att du trodde att de hade väldigt många olika målskyttar från backlinjen hela vägen fram. Men jag tycker också det är en styrka att man sätter sina offensiva spelare i situationer där de faktiskt kan göra mål. Man behöver inte ha 100 olika målskyttar i ett lag. Så att, och är det någonting som jag tycker ändå Manchester United har sökt, så är det liksom tydliga målskyttar de senaste åren. Egentligen efter att Zlatan gick sönder, man hade problem, man försökte få igång Lukaku och så vidare. Så att, jag tror att det här är positivt för Manchester United, att det är just de tre som gör mål. Sen kan man bygga vidare på centrala mittfältare till exempel. Att, ja, men, ta en Paul Pogba i form. Hade han lirat de senaste tre målen, då hade det inte varit 17 raka mål av de här tre killarna. Utan då hade han liksom smygit sig in någonstans. Det kan man ha som en liksom utvecklingspotential, en mittfältare som faktiskt också hittar nätet. Men i det läget som Manchester United befinner sig i just nu, så tror jag att det är positivt.
Mm. Nästa grej då.
Spännande.
Liverpool har på de 21 första omgångarna 20 vinster och ett kryss. Det är den bästa scoren ett högsta ligelag i de fem stora europeiska ligorna någonsin har åstadkommit. Är det fett eller är det svalt?
Nej, det har något. Absolut. Det har något. Det berättar ju någonting om Liverpool den här säsongen. Och den här säsongen kommer att bli historisk. Den här säsongen kommer liksom för alltid att finnas inte bara i Liverpools historieböcker, utan det kommer finnas i fotbollens historieböcker för all framtid. Och jag menar, finns det dessutom då siffror som kan liksom bekräfta det vi har sett? Vi som lever under den här tiden och följer Liverpools varenda jävla steg de tar. Ja, då tycker jag faktiskt att det är bra. Så att det har något, det är fett.
Bara på tal om Liverpool, kan jag väl säga snabbt. Det har varit en del diskussion på våra sociala medier. Huruvida de skulle gå till en Champions League-final med chans på att vinna Champions League och vinna Premier League, men med en förlust. Eller om de skulle gå obesegrade i ligan och åka ur Champions League. Alltså, det vi menade var givetvis att, och det har ju många förstått, men en del har inte förstått det, och då vill vi bara förklara oss att det vi alltså menade var en invincible säsong och Premier League-titel således, men uttåg eller ingen buckla i Champions League. Eller gå till en final, men då förlora den. För att vissa kanske tycker att men det är väl asfett med tre raka Champions League-finaler då. Och så visar vi att vi är ett av Europas absolut bästa lag. Men man vinner den inte, men man vinner en Premier League-titel. Men det kommer inte med någon invincible säsong och så vidare. Ni fattar det där, många av er, men en del hade lite svårt att skilja. Skitsamma, sista grejen. Danny Drinkwater. Honom har du koll på, va?
Ja.
En av de mest överskattade spelarna i Leicesters ligavinnande lag från 15-16.
Å andra sidan så vann han ligan med Leicester.
Han, jo absolut, men Han kanske inte var så jävla bra. Ja,
han gjordes bra av sin omgivning. Lite som Nocherino när Zlatan var i Milan förra säsongen.
Fan, vilken bra liknelse. Mm. Helvete, vilken bra liknelse. Du vet, Nocherino, han hade alltså problem med BP i Europa League-kvalet med Torino 2014. Jo, Danny Drinkwater i alla fall. Han spelade igår match för sin nya klubb Aston Villa mot Manchester City. Och när han gjorde det så var det alltså den tredje raka gången han mötte Manchester City i sina tre senaste Premier League-matcher. Och de tre Premier League-matcherna har gjorts för tre olika Premier League-klubbar. Har det något?
Nej, det har definitivt absolut ingenting. Det har ingenting.
Har ingenting? Nej, det har att ingenting. Ändå så här, stjärnorna står rätt.
Ja, nej, det har ingenting. Det är en lite rolig slump, det var det. Man garvar till lite, är det sant?
Okej.
Okay. Så att, ja, det är väl lite kul.
Jag tar alltså igen så att du förstår. Han har alltså gjort tre Premier League-starter för tre olika Premier League-klubbar. Och alla gånger har han mött Manchester City och fått den i brakan varje gång.
Ja, men jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Det är vad det är.
Okej. Det har ingenting. Har du något mer på hjärtat från helgen? Var det Zlatan för dig, eller var det Atalantas andra halvlek som du var för Åslund? Eller vad bär du med dig från de senaste dagarna?
Åslund är ju lite förälskad i Gasperini, och det är lätt att bli förälskad i Gasperini. Han är ju otrolig. Jag nämnde ju det i svepet här, alltså, jag tycker att man pratar ganska lite om Riyad Mahrez. Jag tycker många gånger han har liksom hoppat in i Manchester City, även om han inte varit given i elvan, så har han ändå gjort skillnad. Han har ändå alltid varit hungrig. Fantastisk jävla fotbollsspelare. Och det blir lätt att man glömmer bort vissa ibland i ett fantastiskt lag som City. Så jag vill vara tydlig med att jag älskar honom och jag tycker att han är fantastisk.
Du kommer ihåg att jag flaggade för Mahrez här för några veckor sedan i podden? Mm.
Då tog mig in honom i fantasyn också.
Mm, det gjorde du så rätt i.
Ja, nej, det är en helt bra fotbollsspelare. Nej, men alltså det bara för att kort avsluta, för det har ändå varit ganska hett då ända sedan i lördag, så kan vi väl avsluta med Zlatan. Såg du matchen, såg du målet?
Jag såg målet, jag såg inte matchen.
Nej, precis. Alltså han har ju precis kommit dit. Han har inte spelat fotboll på ett par månader. Han har spelat i MLS tidigare. Vilket betyder då att han kan bara bli bättre. Dels fysiskt kan han nog komma i ännu bättre form. Dels liksom timingmässigt i löpningar med sina lagkamrater och allt sånt där kommer han kunna bli bättre. Men att han redan ser så här bra ut och att han redan har hittat en liten lekkamrat längst upp i den här lilla brassen Leao. Det tror jag liksom borgar för, som jag sa, att det kommer bli så jävla bra vad det lider alltså. Och nu har det ju, och det var dit jag skulle komma, nu har det ju liksom redan då från journalisters håll, men inte bara, även generellt sett i liksom fotbollsvärlden, på Twitter, sociala medier, börjar pratas om Zlatan till EM. Och du kommer ihåg att vi pratade om det med Erik Niva, han trodde absolut inte det här skulle bli en grej överhuvudtaget. Men vi är alltså redan där, jag tycker att det är anmärkningsvärt. Jag trodde ju att det skulle bli en stor grej framåt mars-april, när han hade då kanske gjort 7 mål i Milan. Men vi är alltså redan där, Gusten. Det är anmärkningsvärt. Mm. Och då vill jag fråga dig, eftersom du håller på att ställa massa frågor till mig hela tiden här. Vad känner du? Var står du?
Det jag känner framförallt,
gruppdynamiken,
först och främst här, det är att det här pratade du om i BB-podd som du gästade för några dagar sedan. Och jag lyssnade på det här avsnittet i morse faktiskt. Och då tyckte jag att du sa, när du pratade om Poja Asbaghi, alltså Göteborgs tränare, att du sa Poja bojar för att, ja, men att det, liksom så här, man är på rätt väg. Och så tänkte jag så här, sa han att han bojar? Och så tänkte jag, men han måste ha sagt fel, för att han sa Poja och så missade han R-et i borgar. Så det blev liksom Poja bojar. Men nu sa du det nyss igen. Och jag tyckte fan, det lät som att du sa bojar igen. Kim kanske kan spola tillbaka och spela upp vad du sa. Och sen spela upp hur det lät i BB-podd. Om du sa bojar eller inte. Det var bara det jag först tänkte på.
Det tror jag liksom bojar för, som jag sa. Men det tycker jag att Poja bojar jävligt mycket för också.
Vad gäller Zlatan till EM så håller jag med dig. Det har ju mycket tidigare än vad man hade kunnat ana blivit en diskussion. Och nu kommer det ju verkligen vara upp till Marcus Berg, till Alexander Isak, kanske i viss mån Sebastian Andersson och kanske också i förlängningen till Mexiko flyktande JG. Tysta de här ropen på att Zlatan måste in. Men låt säga att vi nu har en månad, 2 månader framför oss där Zlatan fortsätter bära Milan, göra mål och kanske står på 5-6 ligamål i slutet på februari. Och Alexander Isak fortsätter sitta på bänken, inte riktigt tar den där första spaden från William José. Sebastian Andersson svalnar i Union Berlin och Marcus Berg fortsätter göra ganska få mål och poäng i Krasnodar. Vad kommer då hända med de här Zlatan-ropen? Det är klart att de kommer intensifieras, och jag tyckte du nämnde någonting bra i BB-poddar också, att Janne inte satte ner foten eller drömde igen dörren eller sa det kommer inte på fråga, utan han ändå i så här tidigt skede säger det är bara för honom att höra av sig, så tar vi det därifrån.
Och jag tycker, alltså det här är en löst uppbyggd spaning, det ska jag säga. Alltså. Men jag tycker mig se en ödmjukare Zlatan. Alltså han har ju varit så jävla förbannad hela tiden, stått och gastat och gormat på sina lagkamrater i MLS. Alltså jämför honom nu i Milan, han är ju storebrorsan, han är pappan ute på planen. du vet, han tar Leao liksom runt honom, han berättar för honom om han ska löpa efter de hade varit borta och tackat Milan-supportrarna. Liksom, då tog han direkt Leao och Benacer och liksom förklarade 2-3 situationer, stod kvar 10 minuter ute på planen. Liksom. Det här ska vi göra, det här ska vi göra, tänk på det här. Då. Istället för att liksom bara gnälla, gå av och vara irriterad. Det är en ödmjukare Zlatan, och med en ödmjukare Zlatan i större harmoni, vilket han kommer vara också i Milano, eftersom han trivs att vara i Italien, trivs i kulturen, känner sig hemma. Alltså det gör också någonting med honom. Allt räknas här, Gusten. Och då menar jag inte i poäng och i mål, utan allt räknas, som Johan Bergström en gång sa. Allt räknas, vad du gör på fritiden, vad du äter, hur du mår med din familj och dina vänner. Det kommer också påverka ditt jobb och i det här fallet då Zlatans prestationer på planen. Alltså så här, en ödmjuk, harmonisk Zlatan som får allting att funka, som får Milan att liksom komma tillbaka på det vinnande spåret igen. Det kommer också vara en Zlatan som har närmare till att lyfta på den där telefonen och säga, vet du vad Janne, jag hade fan fel det jag sa förut. Jag ber om ursäkt för det. Men nu, viktigare saker. Jag vill till EM. Jag tror att jag kan bidra med någonting. Ska vi inte ta det här steget? Ska vi inte göra det här, Janne? Vad fan, Janne? Tillsammans ska vi ta EM-guld! Tror du inte att det är en Zlatan som liksom ändå är på väg ditåt?
Vet du vad han egentligen säger till Janne? Men du, Janne. Sebastian Andersson. Är det inte honom vi offrar, va?
Ja, kanske är det det. Jigge kan åka med, alltså. Han behövs. Jag gillar Jigge, Jigge alltid gillar mig. Alltså. Ja. Seb, det är könlöst.
Det är väl Sebastian vi offrar, va?
Med det sagt, inte så att Toto Balotto vill att Sebastian Andersson ska offras, utan nu säger vi vad vi tror att Zlatan
absolut
säger.
Inte.
Jag gillar Sebbis.
Jag håller med dig och jag tycker att det finns mycket det där, men jag vill bara poängtera, och det tror jag att du också håller med om. Jag har ju betydligt lättare att se en Zlatan mjukna i nacken och vara ödmjuk och kanske, ja men, ta nästa steg mognadsmässigt eller personlighetsmässigt i Milan och i ett sånt anrik och historiskt och stort sammanhang där Zlatan fortfarande är, han är inte förbi Grenoli eller Maldini eller Van Basten eller ja men, de allra största. Det är liksom, det här är på en global nivå där Zlatan vet att okej, jag är tillbaka i Milan, men nu är det upp till mig att visa att jag förtjänar den här chansen trots att jag är 38 och så vidare och så vidare. Jag har jävligt svårt att se att Zlatan på samma sätt skulle liksom inta samma ödmjuka position när det handlar om svensk landslagsfotboll och Sverige. Där tror jag ändå hans självbild är att hej, jag bestämmer.
Det tror inte jag.
Jag tror att det är två olika sammanhang för Zlatan.
Det är definitivt två olika sammanhang, men jag tror ändå att han kan komma in i den där truppen och alltså vilja allas bästa. Alltså utnyttja sin erfarenhet och sina ledaregenskaper och alltihopa och få alla att liksom prestera max. Precis som han håller på med i Milan nu. Varför skulle det vara någon skillnad? Han kommer in liksom till en spelare alla ser upp
till. Vet du vad som vore så jävla mäktigt? Nej, men det är om vi liksom så här går igenom den här våren och det blir som du tror och Zlatan kryper till korset och lyfter luren och försonas med Janne och ja men liksom, Janne går ut och säger att nej men Zlatan har gjort sig tillgänglig igen och det är klart att det är superintressant och så kommer han med och han tas ut i truppen och bla 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 och sen pang! Spanien i premiären, Zlatan bänken och Janne tittar inte ens på honom.
Ja, då kan det bli lite kaos alltså.
Det vore så jävla viktigt.
Ja, det skulle vara lite rörigt där tror jag i ett sånt läge. Han kommer ju såklart med för att spela, men då ska han kommer ju inte sitta på bänken. Men det är en rolig hypotes.
Hörru du, det är dags för oss att avsluta. Vi vill påminna alla om att Zlatans fortsatta framfart i Milan och Serie A, det ser man på C-more. Där får man allting från Serie A. Man får dessutom all action från Spanien och La Liga.
Jajamensan, jag kommer ju bänka mig för allt. Nu har ju den där brinnande passionen återuppväckts i mig för den italienska fotbollen. Så att det blir ju ett stort fokus där såklart. Men det spiller ju över också på den spanska fotbollen till exempel. Så att det blir mycket fotboll via C-more framöver och det tycker jag att många ska haka på.
Jag såg också att du på Twitter gick ut och hyllade den nya kommentatorskonstellationen Jesper Hussfeldt och Mattias Concha.
Ja, jag tycker faktiskt att de har hittat varandra jävligt bra där nere i Marbella. Och jag tycker att det funkar. Sätt ljudet lite bättre bara så är det där dunder alltså. Jag tycker det är skitkul. Och Concha var ju lite borträknad från media. Han jobbade ju tillsammans med oss tidigare, men nu har han liksom tagits tillbaka in i värmen igen, och ju fler matcher de gör tillsammans nu, här tyckte jag var jättebra gjort. Så är det på väg att bli ett av de vassaste kommentatorsparen faktiskt. En av mina favoriter, jag tycker de gör det ruskigt bra. Sen är ju Hussfeldt liksom också på nytt född. Mm. Han har ju upplevt en renässans helt klart nu med den italienska ligan. Jobbar hårdare märker man också än vad han har gjort tidigare med all information och sånt där. Så att, ja, riktigt bra. Och sen så har vi ju, fan får inte glömma, jag måste bara säga det. Svanen och Vicky, de har ju också satt sig som ett kommentatorspar som fan är grymt. Och så Marcello och Kvigol och Pinitor. Så det är en kommentatorsuppsättning som är otroligt bra.
Mycket, mycket bra. Teckna ett abonnemang på cmore.se så får ni alltså Serie A och La Liga och PGA-touren för alla oss golfälskare. Surt som fan för våran tototrippel här i helgen. Jamie Vardy fick ett mål bortvarat. Det var det enda som stod emellan oss och degen. Ah. Men vi ger oss inte. Vi hoppar upp på hästen i helgen igen. Så att haka på det vi gör tillsammans med våra vänner på Betsson, så missar ni ingenting.
Kom nu ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du stöd så finns stödlinjen.se.
Mer om helgens tototrippel i nästa avsnitt, Thomas. Som vi gör tillsammans igen i studion på Kungstensgatan i Stockholm. Jag åker nämligen hem från Thailand här i övermorgon. Lite ömsom vin, ömsom vatten kring det. Det ska bli skönt att komma hem igen och krama om dig och sätta tänderna i en ny termin. Mm. Men samtidigt så är det jävligt nice att vara här och det är 35 grader varmt och ölen är kall och billig. Och
kom hem Gusten, så ska jag bjuda med dig ut i Tullinge, så ska vi hälsa på Mallan tillsammans och så kör vi ett jävla monsterpass.
Jävla mardröm alltså.
Ja, jag ser fram emot det.
Hörni, ta hand om varandra så hörs vi snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.